Frågestund 18 november och klockan är 1. Frågestunden inleds. Frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen. F6 2023-2024. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst 1 minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger. De här anförandena får räcka högst 1 minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hen anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Första frågan går till lagtingsledamoten. Jaha, okej. Okay. Då ska vi ha en teknisk eftertanke. Då ber jag alla som vill ställa frågor räcka upp handen nu. Det är alla. Första frågan så går till lagtingsledare, till vice talman Markus Måtar, som ställer sin fråga till minister, till lantrådet. Varsågoda.
Talman och lantrådet. Den frågan som vi från obunden samling ställer gäller det så kallade cancerflyget, det vill säga patienttransporterna, som ju är en, så som vi ser det, en kärnverksamhet för samhället som inte ska överlåtas till tredje sektorn, även om vi verkligen lyfter på hatten för den förening som idag och som har varit, tror jag, instrumental i att få det att funka. Så inget ont om den, men vi anser fortfarande att det är en kärnverksamhet för samhället. I obunden samlings skuggbudget tog vi upp 300 000, vilket kan ses som en modest summa. Vi hittar inte spår av anslag för den här verksamheten i landskapets budgetförslag. Och då, eftersom det verkar som att lantrådet har haft den här frågan på sitt bord, så önskar vi ställa en fråga. Att vad finns det för planer och vad har man för avsikter? Tack, talman.
Lantrådet, svar. Varsågod.
Talman, jag delar vice talman Måtars uppfattning att det handlar om en kärnverksamhet för samhället. Landskapsregeringen har haft ett väldigt bra samarbete med cancerföreningen och landskapsregeringen har ju också tydligt och klart hela vägen gjort de utfästelserna att cancerföreningen inte ska lida någon slags ekonomisk skada av det här. Det är klara och tydliga utfästelser från landskapsregeringens sida. Det finns skrivningar i budgeten under moment under infrastrukturavdelningen och vi har haft ett ministerråd som har jobbat med den här frågan. Infrastrukturministern, näringsministern och social- och hälsovårdsministern. Och det finns lösningar i sikte som vi hoppas att vi så småningom ganska snart ska kunna offentliggöra.
Tilläggsfråga, vice talman Måtar.
Tack, talman. I Ålandrådet, det här under budgetmoment 74700 med lite god vilja kan man ju säga att där tror jag ordet patienttransporter finns nämnt. Men någon närmare planer finns inte. Då vill jag samtidigt påminna att det här har ju hänt förut och åtminstone under 2 tidigare regeringar så har man på ganska kort tid ordnat patienttransporterna. Så om man ju ska komma ihåg att det är en helt annan sak än att börja ordna passagerartransport i allmänhet och trafikplikt och olika saker som man kan tänka sig. Att nu talar vi bara om kärnverksamheten, patienttransporter som måste fungera och som man inte ens ska behöva få en svettdroppe i pannan och bli nervös att det här kommer inte att fungera. Jag kommer inte att komma på mina behandlingar och så vidare, så som det har varit. Det är de här planerna vi saknar, lantrådet. Tack, talman.
Tilläggssvar, lantrådet.
Talman, jag tycker man också får dra sig till minnes att landskapsregeringen hade en lösning. Vi hade en ändringsbudget, vi varskodde lagtinget för extra plenum, vi diskuterade med finans- och näringsutskottet. Vi var beredda att lösa den här frågan momentant och med extra medel. Sen kom det lagstiftning in i spelet och det visade sig att det var mycket svårt att lösa frågan väldigt snabbt ur landskapsregeringens synvinkel. Så därför är vi oerhört glada över det här samarbetet med cancerföreningen. Men som sagt, nu jobbar vi på frågan och vi har en lösning i sikte.
Tilläggsfråga. Vice talman Måtar.
Tack talman. Hade glömt att man hade två tilläggsfrågor. Det här, då var det ju alldeles utmärkt att lantrådet nämnde den här lagstiftningen, vilket om jag förstår det hela rätt handlar om någon form av statsstödsregler som man oroar sig för. Rätta mig om jag har fel. Jag vågar påstå att det skulle vara otroligt osannolikt att någon skulle lyfta statsstödsproblematiken för en verksamhet som är samhällets kärnverksamhet, att få patienter flyttade från punkt A till punkt B för behandling. Och det vore verkligen intressant att få ta del av den juridiska bedömningen man har gjort där man påstår att det faktiskt skulle vara statsstödsproblematik att lösa den här saken snabbt. Där skulle jag hoppas att landskapet skulle kunna ha lite större mod än så. Tack talman.
Tilläggsvar lantrådet.
Talman, det sista först. Det är det sista den här landskapsregeringen saknar och det är mod. Det var på det viset att man kan diskutera att det skulle vara osannolikt. Men vice talman som är en mycket erfaren jurist, har varit med i många domstolsprocesser, vet att det finns. Finns det en sannolikhet så finns den där. Landskapsregeringen städade alla lådor och tittade i alla skåp. Var fanns det här legitima beslutet från kommissionen att vi skulle kunna ordna de här patienttransporterna? Det hittade vi inte. Vi tog omedelbart kontakt med EU-kommissionen och nu ska vi få svar. Så att det kommer att ordna sig, det är min starka förvissning. Och det är en hög prioriterad fråga. Vi har tre ministrar på den här frågan för att kunna lösa frågan långsiktigt.
Tack för det. Då är första frågan avklarad och följande frågeställare är ledamoten Stellan Egeland som riktar sig mot vice lantrådet Annika Hambrud. Varsågod.
Tack talman. Jag tänkte jag skulle fråga minister Hamrud lite om försäljningen av skolfartyget Mikael Sars. Minister Hamrud har påstått att fartyget kommer att kräva kostsamma reparationer. Av besiktningsprotokoll att döma samt vid besök på fartyget så framkommer det ganska tydligt att fartyget är i ett mycket gott skick samt att kostsamma reparationer redan har genomförts för några år sedan. På basen av detta så vill jag ställa följande fråga. Vad har ministern fått dessa uppgifter om förestående renoveringar ifrån?
Svar minister Annika Hambrud, varsågod.
Tack talman och tack för frågan. Ja, de uppgifterna har jag fått ifrån min egen avdelning. Sen gällande kostsamma reparationer. Det kanske är fel uttryck. Kostsamma reparationer är ju liksom när saker och ting går sönder. Nu är inte jag helt bemandrad i just kring fartyg. Men det är ju sådana här regelbundna mässiga kontroller och besiktningar som man behöver göra i vissa intervaller. Och de här är rätt så dyra. Tack.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Egeland, varsågod.
Tack talman. Jag tackar minister Hamrud för rättelsen. Det var nog faktiskt renoveringar som hon sa när hon uttryckte sig om det. Så det var jag som uttryckte mig slarvigt här. Ett annat, eller andra argument rättare sagt för försäljning är att antalet sjöfartsstuderande minskar. Samt att nyttjandegraden är för låg. Nyttjandegraden verkar ligga runt 55% och det får ju anses ganska högt för ett så kallat specialklassrum. Och Åsubs rapport visar ju att antalet sjöfartsstuderande ökar. Hur bemöter ministern detta?
Tilläggssvar, minister Hambrud, varsågod.
Tack talman, tack för vidare frågan. Åsubs rapport som kom förra veckan, har jag för mig, den visar väl egentligen att antalet på högskolan inom sjöfartsprogrammen har gått ner under de flera åren. Så vill jag nu utläsa kring det. Och det är ju, sjöfartslinjerna är ju en av dem som har rätt till minst ansökningar, tyvärr. Och här är jag helt övertygad om, precis som jag har sagt i budgetdebatten, att här behöver man se över sjöfartsutbildningar så att de blir attraktiva och konkurrenskraftiga med våra kringregioner. Och jag tror på högskolan på Åland, och jag tror att gör man ett långsiktigt arbete så finns det goda möjligheter att lyfta sjöfartsutbildningen.
Och avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Egeland, varsågod.
Tack talman. Det är helt riktigt som ministern säger att det är en långtgående trend att det har sjunkit, men nu har det ju haft ett visst uppsving den sista tiden då. Men en annan fråga är att om man då vill, det är ju glädjande att ministern avser satsa på sjöfartsutbildningen, men vad har man då planerat att ersätta skolfartyget med? Om man nu ser att den här utbildningen har god potential men ändå inte riktigt har lyckats vara konkurrenskraftig, är det faktiskt rimligt då att man säljer en av de argumenten som vi har för att lyfta just vår utbildning?
Avslutande tilläggssvar, minister Hambrud, varsågod.
Tack talman. Det som jag försöker lyfta är just att man behöver se över strukturen, organisationen och samarbeten kring just sjöfartsutbildningen. Sen är ju verkligheten att vi har ju förslaget i Ålands budget är just nu på minus 29 miljoner. Vi har ett kostnadstak, och inom mitt politikerområde så har jag ett besparings under de här perioderna på 4,4 miljoner. Och finansministern sa också tidigare när budgeten presenterades att goda förslag till besparingar, det kommer att tas emot, och det gäller hela regeringen. Tack.
Och därmed var den frågan avklarad. Vi fortsätter. Det är lagtingsledamot Christian Wikström som ställer en fråga till näringsminister Jesper Josefsson. Varsågoda. Varsågod, lagtingsledamot Wikström.
Tack herr talman. Det står i budgeten att landskapet avser att aktionera ut de norra havsområdena här innan sommaren. Och landskapsregeringen satsar 2 miljoner euro i budgeten för 2025, det vill säga inte EU-medel utan riktiga skattepengar så att säga. Det är väldigt mycket pengar som landskapsregeringen och ministern satsar på att vindkraften ska ge avkastning till Åland. Och när man satsar så här mycket pengar på ett projekt så behöver det också framgå vad man förväntar sig för avkastning. Vi har förstått att landskapsregeringen tror att vi kommer tjäna storkovan på det här projektet, men inte hur mycket. Det hela kan jämföras med en typ av riskkapitalism där det satsas pengar mot en förmodad avkastning. Problemet här är att landskapsregeringen inte verkar veta eller ha en uppskattning om hur stor den potentiella vinsten är för det här projektet. Så, vilka är de förväntade vinsterna enligt ministern som landskapsregeringen minst förväntar sig kan motivera en satsning om 2 miljoner euro av skattebetalarnas pengar?
Svar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Den här frågan borde egentligen ställas till minister Gunell eftersom det är hon som ansvarig över den här frågan. Och till frågan som är väldigt komplex så skulle jag uppskatta att få den på förhand. Det är ingen idé att jag försöker svamla ihop ett svar på en väldigt komplex fråga utan någon förberedelse eftersom det inte heller är undertecknads huvudfråga. Sen är jag ju förstås väldigt involverad i frågan som näringsminister och miljöminister. Och som sagt, den är för svår att svara på så här enkelt som frågan är ställd och framförallt utan någon sorts förberedelse. Tack.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Wikström, varsågod.
Tack herr talman. Den här frågan har varit aktuell väldigt lång tid nu. Och ministern är ju näringsminister och det här har ju utmålats som den största näringspolitiska satsningen. Men om det nu är så, och landskapsregeringen har ju sagt att man förväntar sig stora avkastningar på det här projektet även om det är oklart hur mycket. Så är det ju, man blir lite förundrad då när man tror att det ska komma in väldigt mycket pengar. Men samtidigt som vi skär ner i samhällets kärnverksamheter, vi tar bort sjukdomskostnadsavdraget, vi skär ner i utbildning, vi skär ner i sjukvård. Ja, på alla möjliga olika platser i samhället så skär man ner. trots att det inom kort ska komma stora mängder pengar. Så jag undrar egentligen, att tror landskapsregeringen själva på det här projektet? För varför beter man sig då som om man inte gjorde det? Och håller den här frågan på att bli en sån här prestigefråga som man inte längre kan backa på för att man har gått så hårt fram i den? Tack.
Tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack, talman. Vi tror absolut på den här frågan, annars skulle vi inte lägga budgeterade medel på det här. Det som händer nu är att det kommer konkretiseras vilka områden som kommer att auktioneras ut, hur det kommer att auktioneras ut och också de olika ekonomiska analyserna. Och det som är viktigt när vi pratar ekonomin, som sagt, vi har ett stort underskott och då måste vi hitta nya sätt att få intäkter. Och det här är en av möjligheterna. Och om vi ser till ekonomin i stort, det viktiga är att få bort de strukturella underskottet. Det här är ju en kostnad som också är budgeterad för nästa år. Sen om det blir verklighet, då kommer det förstås också vara kopplat kostnader. Men om det inte skulle bli något, då blir det inte återkommande kostnader. Men vi måste ta vara på den chansen vi har, och den har vi nu.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Wikström, varsågod.
Tack, herr talman. Ja, jag menar att man behöver bedöma den här frågan som ett investeringsprojekt, som att landskapa investerar om man förväntar sin avkastning. Och man blir lite orolig då när man till exempel i Sverige har börjat stänga ner vindkraftverk och börjat betala dem för att de ska ha avstängt vindkraftverken när det blåser. Och nu sätter vi här iväg 2 miljoner euro i budgeten på ett projekt som i vår omvärld så börjar de gå dåligt. Vi har ledande experter som inte är vindkraftsmotståndare utan som håller med om vindkraften. Det här är liksom någonting som man vill se. Men som säger att idag är vindkraften olönsam. Nu är det 2 miljoner euro här. Och det behöver finnas ett resonemang kring hur man tänker om de här frågorna. Hur mycket pengar ska vi få i avkastning? Och är det verkligen värt att sätta de här pengarna nu när vi ser att vindkraftsindustrin i våra närområden går väldigt dåligt? Tack.
Avslutande tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack, talman. Det sist nämner jag väl en sanning med modifikation. Det är ju helt olika politiskt hur man ska jobba med näringspolitik. Så som jag anser det är att det offentliga ska skapa förutsättningar och möjligheter och marknaden utför. Och det är exakt vad det är också i det här fallet. Vi har en havsplan som ligger som grunden till att det här området kan är potentiellt för havsbaserad vindkraft. Privata aktörer har fått upp ögonen för det och visat intresse. Och det är också flertalet aktörer som är intresserade av de här områdena. Jag tycker det skulle vara oansvarsfullt att inte ta vara på den här chansen. Och det finns en stor möjlighet till nya intäkter för Åland, och det är något som vi verkligen behöver av. Och de korten behöver vi syna.
Och till den delen var frågan besvarad, och vi fortsätter med följande fråga som ställs av lagtingsledamot Andreas Kahnborg, och den frågan besvaras av finansminister Mats Perema. Varsågoda. Varsågod, ledamot Kahnborg.
Talman, finansministern. Landskapsregeringen meddelar genom sitt regeringsprogram i december 2023 att man avser att prioritera arbetet med att minimera de negativa effekterna som skatteundantaget medför för åländska företag och för ålänningarna. Det har passerat 11 månader sedan landskapsregeringen tillträdde, och sedan dess har situationen förvärrats, inte minst mot Sverige som är en viktig handelspartner för Åland. Detta sätter förstås press på regeringen att leverera. Min fråga till ministern är, vilka konkreta steg har landskapsregeringen vidtagit för att komma framåt i frågan för att riva byråkratiska hinder? Och när kan vi förvänta oss att åtgärder börjar genomföras och märkas för åledningarna?
Svar, minister Perema, varsågod.
Ja, herr talman. För åledningarna så kan jag säga det att det var väldigt bra att ledamoten Kahnborg förberedde mig på den här frågan, och så kan man gärna göra i samband med frågestunder. Därtill så är situationen den att vi båda vet genom det gemensamma arbetet i den parlamentariska referensgruppen precis som hur arbetet framskrider. Men det är bra att vi tar det här tillfället i akt att informera också ålänningarna om det som pågår. Så här invändningsvis vill jag säga det att med erfarenhet av arbetet med att ändra ekonomikapitlet i självstyrelselagen så vet jag att man ska nå framgång då när det gäller andras behörighet, i det här fallet riksbehörighet, och också i en situation när besluten fattas på EU-nivå, så måste vi bli väldigt kunniga på området. Vi måste helt enkelt bli experter. Vi måste kunna argumentera för vår sak. Och jag menar att det arbete som pågår i den parlamentariska referensgruppen stöder just den här tanken. Vi är på god väg att bli, allihopa som ingår i det arbetet, på väg att bli experter i frågan. Därtill så har landskapsregeringen nu fulla resurser vid finansavdelningen med juridisk kompetens på alla tjänster. Vi har till vårt förfogande också kompetens från regeringskansliet, juridisk sådan. Och därmed så börjar vi vara i den situationen att vi kan börja diskutera sakfrågorna och detaljfrågorna, göra oss till experter, vilket då kommer att vara fruktbart när vi då ska leda arbetet och driva arbetet mot den framgång som vi hoppas kunna uppnå. Så jag tycker att vi har en väldigt bra utgångspunkt just nu i det här arbetet. I ett svårt arbete i och för sig, men det här är det enda sättet att kunna nå framgång.
Andra eller tilläggsfråga, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack finansministern. Jag vill också tacka för det samarbete vi har i den här parlamentariskt tillsatta gruppen. Jag upplever att i den gruppen så finns inga partifärger överhuvudtaget. Där har vi samma strävan och vi jobbar alla mot samma mål. Vi vill skapa ett näringsliv som har bra förutsättningar och en enklare vardag för alla ålänningar med minskad byråkrati. Men vi har ju också kommande eventuella problematiker i EUs tullkodex som är under förändring. Hur ser landskapsregeringen och finansministern på den kodexen och de problem som kan komma att medföras genom framtagandet av den? Och vad har landskapsregeringen för plan att förhindra att det uppstår ytterligare gränshinder?
Tilläggssvar, minister Perma, varsågod.
Ja, herr talman, gällande situationen under nuvarande tullkodex så ser vi framför oss landskapsregeringen då att ingå i en arbetsgrupp under finansministeriet. Den arbetsgrupp har utlovats av finansminister Purra och av statsminister Orpo. Vi räknar med att den kommer igång med sitt arbete i början på nästa år. Och vi förbereder oss i landskapsregeringen och inom ramen för det parlamentariska arbetet att bli just det vad jag sa här tidigare, experter, och kunna föra fram konkreta sakförslag för att underlätta situationen inom den nuvarande regimen med nuvarande tullkodex. Därtill så förbereder vi oss att i arbetet med att skapa en ny tullkodex, det arbetet pågår i kommissionen som bäst, så vill vi utöka de möjliga lättnader till att också gälla grannländer, i det här fallet Sverige, och inte bara som det är nu mot Finland.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Kahnborg, varsågod.
Avslutningsvis så vill jag konstatera att frågan med att riva hinder har pågått i runda slängar de senaste 30 åren. Och tyvärr har vi inte kommit framåt. Vi kan snarare konstatera att det här har backat. Byråkratin har förvärrats och vi står inför fullbordat faktum att den åländska entreprenörsanden börjar tryta. Det här är illa. Vilken är finansministerns ärliga bedömning? Tror finansministern att vi kan glädja ålänningarna med förenklingar och rivning av hinder inom en snar framtid?
Avslutande tilläggssvar, minister Perma, varsågod.
Ja, herr talman. Jag brukar vara en försiktig general och inte lova framgångar innan man ser att man har uppnått dem. Men jag räknar med att den kompetens och den energi som finns inom ramen för det parlamentariska arbetet och med den kompetens vi har i landskapsregeringen och med den sakkunskap vi håller på att bygga upp, så ska vi kunna uppnå förenklingar. Men jag vill samtidigt säga att det kommer inte av sig självt, för vi kan inte fatta besluten här i lagtinget, utan besluten fattas någon annanstans. Jag har en viss tilltro till det digitala verktyg, det som håller på att prövas ut just nu som bäst, och kanske vi kan utveckla andra saker också inom ramen för det digitala. Så att det finns ingen möjlighet att ge upp i den här frågan, utan tvärtom, vi ska jobba stenhårt med detta, som är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för Åland.
Och därmed var den frågan besvarad. Vi fortsätter med följande som är lagtingsledamot Johan Lindström som ställer en fråga till näringsminister Jesper Josefsson. Varsågoda. Och varsågod lagtingsledamot Lindström.
Talman, Ålands landskapsregering har hittills inte kunnat införa några betydande begränsningar från minskade industriella fisket och strömming i Östersjön. Det betyder att danska trålare fritt kan operera nära åländska vatten och en stor del av strömmingen som fångas av dessa trålare mals ner till fiskmjöl. Till exempel för laxodlingar, och detta bör ses som en ineffektiv användning av en viktig resurs. Den rådande politiken är att industrifiske prioriteras framför lokala och hållbara lösningar. Detta skadar det åländska fiskerinäringen och ekosystemet. Så med det sagt, borde initiativ till att skydda fler värdefulla platser av strömming och torsk. Detta borde ligga högt på prioriteringslistan, eller vad anser minister Josefsson?
Svar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman, och minister Josefsson anser att han håller med, mycket långt med vad ledamoten lyfte. Det här är bland annat en fråga som landskapsregeringen ska ta upp i självstyrelsepolitiska nämnden nu den här veckan för att diskutera just vad Ålands ställning i den här frågan är. Det är lite oklart, men jag får den uppfattningen att man är ganska enig på Åland var man står i den här frågan, och det är helt enkelt att man är lite mer på Sveriges sida och inte mer den finska sidan. Det intressanta just när det kommer till strömmingskvoterna är att man ser på det helt olika från i Finland än vad man gör i Sverige. I Sverige och Åland så ser man att man kanske vill ha betydligt lägre kvoter än vad man gör i Finland. Där vill man ha högre. Och den linje vi tog nu inför den här strömmingskvoten som Åland inte får vara med och bestämma om, men vi får ju förstås input och åsikter i att vi ansåg att man ska lägga sig så lågt som möjligt inom det spannet som kom från ISIS, vilket det också blev turligt nog, men också att vi gärna ser att man har fredade zoner under lekperiod. Att det var något vi hade i år, kanske för första gången, det vågar jag inte säga att det är, men en av få gånger man har gjort det, och strömmingsbeståndet har till viss del återhämta sig jämfört med förra året, och det kanske är en del i det, vill jag i alla fall inbilla mig att det har resulterat i något bra, och det är något vi trycker på och försöker få. Det måste vara ett samarbete mellan Sverige och Finland.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Lindström, varsågod.
Tack för det. Hur arbetar landskapsregeringen idag rent konkret för att till exempel påverka EUs politik i avseende? Och vad gör ni egentligen då för att säkerställa lokala ekosystem och näringar så att det inte utarmas av storskaligt internationellt trålfiske? Har Åland idag någon direkt koppling till EU också med den här frågan, eller är det alltid via Finland?
Tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Det här är en väldigt komplex fråga, inte bara för lilla Åland utan också länderna runt om oss. Fiskeripolitiken i EU är väldigt krångligt och det är ganska trubbigt med de här kvoterna. Tanken med det goda, men den svänger ju från år till år. Vi har viss del direkt kontakt till EU-kommissionen i de här frågorna, men när det slutligen gäller beslutsvägsmässigt så ingår Åland i den finska delegationen. Så därav som vi också måste ha lite bakom öra i den här frågan, att om vi tar för stor skillnad från den finska, vad man driver från i Finland, kanske Åland inte får en plats heller i det. Att vi måste hålla balansen här, och det passar väl ganska bra när vi också är en ö mellan just Sverige och Finland, att vi väljer något mellanting i den här frågan, som jag ser det, rent för att komma framåt.
Och avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Lindström, varsågod.
Tack. Ja, Bogskär har ju konstaterat en viktig lekplats för både torsk och strömming. Borde det inte ha varit i Ålands intresse att behålla fredningen av Bogskär, det här skulle ha förhindrat storskaligt industrifiske på det här området. Vad anser minister Josefsson?
Avslutande tilläggsvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. i sig så skulle det inte påverka slömmingskvoten på så sätt. Och att ha ett stort naturskyddsområde och förbjuda all sorts fiske så tycker jag inte är vägen att gå. Utan vi måste titta, just när vi jobbar med naturskydd och fredade zoner så måste vi applicera det till åländska förhållanden. Att det är ju snarare att man skulle, som Sverige mycket jobbar, att man flyttar trålgränsen från 4 sjömil till 12 sjömil gränsen. Att mer enhetliga regler än att man skulle bara göra lokala anpassningar. Vi är för små för att påverka, men vi kanske är stora nog att försöka påverka de andra.
Och därmed var den frågan behandlad, och vi fortsätter med följande frågeställare som är lagtingsledamot Anders Holmberg, som ställer en fråga till finansminister Mats Perreman. Varsågoda. Och varsågod, lagtingsledamot Holmberg.
Talman, Ålands skärgårdsrederi AB har bildats och Axfärger blir marknadsföringsnamn. Den nytillsatta styrelsen består av 5 personer. Ordförande Håkan Fagerström, vardagsvd vid Finnferries, samt en finansdirektör och en kommersiell direktör från Finnferries. Totalt 3 platser. Från Åland finns 2 i styrelsen. Ronny Eriksson från Långneshamn, Helena Jansson från Mariehamnshamn. Finansminister Perreman ansvarar för ägarstyrningen i det här bolaget. Hur har landskapsregeringen resonerat vid tillsättningen av styrelsemedlemmarna?
Svar, minister Perreman, varsågod.
Ja, herr talman, så den är ju kompetensbaserad givetvis. Det har det som har varit utgångspunkten för landskapsregeringen. Och just vad gäller Axfärger som det populärt säkert kommer att kallas, så har vi ju haft en målsättning hela tiden att vi inte ska ha politiska inslag i styrelsen. Och det har ju varit en del av hela debatten om situationen i skärgårdstrafiken, att det kanske skulle vara läge för att, eller det bör vara ett läge att man minskar på den politiska handpåverkan i trafiken, utan man utgår ifrån kapacitetsbehov och verklig sakkunskap och så vidare. Så den här diskussionen känner ju ledamoten Holmberg väl till. Så vi har en kompetensbaserad styrelse, och utifrån det så i kvantskapsregeringen inför att hitta en mansperson och en kvinnlig ledamot i styrelsen, och efter ett gediget arbete där vi letar efter kompetensen så har vi kommit fram till de här 2 personerna som båda med sin sakkunskap och sina respektive värv har en kunskap om både det tekniska bakom som finns bakom i sjöfartsfrågor, och har en kunskap om det som hör ihop med sjöfart, det vill säga hamnverksamhet. Så att vi är mycket nöjda med att dessa 2 personer har accepterat att sitta i styrelsen.
Tilläggsfråga, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, flera ålänningar har ju kontaktat mig under helgen, sista dagarna när den här styrelsen blev offentlig. Och tycker kanske att det är lite anmärkningsvärt att styrelsen endast har 2 åländska representanter och 3 från Finnferries då. Då blir man ju fundera lite vem som ska föra landskapsregeringstalan i det här bolaget från ägarhåll. Finnferries kommer ju nu att ha en klar majoritet i styrelsen. Var det här ett krav från Finnferries att de skulle ha fler styrelsemedlemmar redan när man upprättade den här avsiktsförklaringen den 22 augusti, tror jag det var? Och då kan vi egentligen ställa slutfrågan. Varför valde landskapsregeringen att inte ha en till professionell ledamot så att det blev 3-3?
Tilläggssvar, minister Perreman, varsågod.
Ja, herr talman, det där är en intressant fråga, och den förde ju förstås landskapsregeringen tillsammans med den partner som vi nu har gått in i det här partnerskapet med. Men slutresultatet av diskussionerna var det att vi uppfattade att vi har en ganska god balans i den här styrelsesammansättningen, kopplat till det att i intentionsavtalet mellan då den andra partnern Finnferries och landskapsregeringen så är det också överenskommet så att landskapsregeringen är den som har sitt ord med i laget när man väljer en verkställande direktör för bolaget. Och alla vet vi ju det via bolagsstyrning att det är en styrelse som väljer en vd, men trots det så är det överenskommet i intentionsavtalet att det är landskapsregeringen som ändå utser vd. Eller godkänner att styrelsen utser en vd. Det här ligger till grund för hela överenskommelsen. Och då får vi en ganska bra balans med tre representanter.
Och avslutande tilläggsfråga, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, för om vi då tänker på att Mariehamn är hemort för det här bolaget, är det inte viktigt då att bolaget också säkerställer att det finns en åländsk styrelsemedlem eller till och med en suppleant som kanske uppfyller de här kraven kring näringsrätten om det blir en frånvarande medlem i styrelsen? Så då är egentligen frågan varför man inte har en suppleant i den här styrelsen när det endast är två ålänningar. För jag menar, det känns ju som att det här rimmar. Om man tittar på vår åländska näringsrätt och vår självstyrelse så kan vi nu bli helt i händerna på den andra parten i det här gemensamma bolaget. Och då känns det lite som att vi kapitulerar då från skärgårdstrafiken och inte tar vårt ansvar. Förstår ministern hur jag tänker? För jag tycker att det är ju viktigt att vi har en balans även i styrelsen. Det generellt sett så är det viktigt i bolag idag. Och hur ska nu landskapsregeringen se till då att fortsättningsvis ha kontroll på det här bolaget så att det inte bara den andra parten som bestämmer allt hela tiden?
Avslutande tilläggssvar, minister Perramaa, varsågod.
Ja, herr talman, det där är lite som att utgå från början i att det här samarbetet kommer att misslyckas. Jag har en helt annan uppfattning i den frågan. Vi har två seriösa parter som har gått in för ett samarbete. Finnferis i förlängningen, då, den finländska staten, och landskapsregeringen som sitter på förtroende av lagtingen. Så det är ju inte vilka aktörer som helst som går in i ett samarbete. Vi äger hälften av bolaget var utifrån samarbetstanken. Finnferis utser tre ledamöter i styrelsen, vi utser två och vi utser vd:n. Så vi har balanserat upp det här så gott det är bara möjligt. Samarbetet har förankrats förstås här i lagtingen som sig bör. Det har också förankrats på ägarstyrningsnivå och sannolikt upp på ministernivå på riksdagen därigenom. Så att därmed så tycker jag inte att vi är passiva på något sätt när vi gör någonting dåligt, utan tvärtom så gör vi någonting väldigt bra.
Och därmed var frågan besvarad och vi fortsätter med följande frågeställare som är lagtingsledamot Ville Valve som ställer en fråga till infrastrukturminister Camilla Gunell. Varsågoda. Och ledamoten Valve inleder. Varsågod.
Talman, en fråga som engagerar många handlar om väntsalarnas tillstånd. I Facebookgruppen Kärgårdstrafikens framtid lades nyligen upp bilder på väntsalen i Svinö som beskrevs som en barack från sovjettiden. Undertecknad har under helgen fått färgstarka beskrivningar av väntsalar som luktar så starkt av i denna sal onämnbar mänsklig aktivitet att folk föredrar att stå i regnet. Detta alltså före ett inriktningsbeslut om servicenivåer har fattats. Ett ramanslag för underhåll av bland annat väntsalar finns i budget 2024. I motiveringen kan läsas drifts- och underhållsåtgärder som berör trafikanternas säkerhet och anläggningarnas funktion prioriteras fortsättningsvis. Min fråga till ansvarig minister är därför, kommer underhållet av väntsalarna att prioriteras under budgetåret 2025?
Minister Gunell, svar. Varsågod.
Tack för det, herr talman, och tack för frågan. Det är naturligtvis viktigt att det här är utrymmen som är trivsamma och de bilder som har förekommit på Facebook har jag också sett och det är bara att konstatera så ska det inte vara och så ska det inte se ut. Just den här frågan om Svinö, så Fastighetsverket, landskapsregeringens infraavdelning, vi betalar hyra för de här färgkojorna, bland annat den i Svinö. Och vi måste uppta en diskussion om att hålla en viss standard där. Nu ska det ju bli en ombyggnation av hamnplan i Svinö. Och vi kommer att också bygga mera utrymme för parkeringsplatser. Så att landskapsregeringen gör sitt arbete först. Och sen är det tänkt att Fastighetsverket ska rusta upp den här färgkojan. För att de har ju nu det löpande underhållet av skötsel av toaletter och så vidare. Det är bara att konstatera att det funkar uppenbarligen inte precis som det ska. Vi ska se över det här och jag tror att med den här ombyggnationen på hamnplan och sen då Fastighetsverkets insatser på färgkojan så tror jag vi under nästa år kan ha en ganska ny och bättre tillvaro där.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Valve, varsågod.
Talman, det var ett glädjande besked. Vi välkomnar en grunduppsnyggning, och jag tror att alla i salen är överens om att någon slags anständig grund behöver finnas för väntesalarnas tillstånd i form av fungerande tak vid dåligt väder. En annan berömd väntesal är Hummelvik hamns väntesal, som blev brandskadad för ett år sedan, och det finns en livfull beskrivning i en artikel från Hufvudstadsbladet om hur det såg ut. Men som följdfråga så undrar jag lite mer specifikt, ifall den här typen av frågeställningar uppkommer flera gånger, vem är korrekt adressat för synpunkterna under rådande läge? Är det infrastrukturavdelningen eller är det de facto Fastighetsverket som borde få denna propå? Tack.
Tilläggsvar, minister Gunell, varsågod.
Tack för det. Landskapsregeringen, jag tror nog att vi kan ta emot samlat de här synpunkterna, och vi kan tillsammans med Fastighetsverket föra diskussioner ifall att det finns vittnesmål om flera färgkojor som i så fall ser ut på det här sättet. Det är klart att när vi betalar för underhåll och drift i Fastighetsverket så ligger ju ansvaret där. Men det ligger också i mitt och infrastrukturavdelningens intresse att tillse att det här sköts på ett bra sätt. Tack.
Och avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Valve, varsågod.
Tack, jag avstår ifrån den frågan, så får enmanspartiet möjlighet att ställa sina frågor. Tack.
Okej, och då konstaterar vi att den frågan var avklarad, och vi fortsätter med lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson, som har en fråga som hon ställer till lantrådet Katrin Sjögren. Varsågoda. Och Holmberg Jansson inleder. Varsågod.
Den 6 september 2024 kunde vi läsa att ännu ett av företagshälsovårdsleverantörerna på Åland förvärvats av ett finskt bolag. Dessutom förvärvades ett annat tidigare konkurrerande bolag redan den 22 september 2021 av samma företag. Vilket innebär att marknaden för företagshälsovård numera domineras av en ensam aktör. Sedan tidigare har även Ålands hälso- och sjukvård avslutat sitt engagemang som leverantör som företagshälsovård. Landskapsregeringen har ett stort ansvar för att säkerställa att samhällsservicen är tillgänglig, pålitlig och över hög kvalitet. En svår balansgång förstås, då landskapsregeringen måste respektera och värna det privata näringslivet. Det nuvarande monopolet på marknaden för företagshälsovård medför risker. Vi har blivit kontaktade av företag som har fått aviseringar om att priserna kommer att höjas vid årsskiftet. Vi kan läsa att landskapsregeringen står för upphandling av ett nytt avtal kring företagshälsovård. Hur kommer landskapet att...
Och där försvann kanske sista delen för de som lyssnar på nätet, men vi fortsätter med tilläggssvar, lantrådet Sjögren.
Talman, Åland är en mycket liten marknad. Dessutom har vi näringsrätt, och konkurrensen är väldigt, väldigt liten. Samtidigt som vi har näringsfrihet, fri konkurrens och marknadsekonomi. Det är liksom obestridliga fakta, och inte så mycket som en landskapsregering kan göra så väldigt mycket åt. Trots det så är landskapsregeringen väl medveten om det här problemet eller den här utmaningen. Och vi funderar absolut som bäst hur vi ska spika ihop upphandlingen. Jag har också förstått att det finns lite nyvaknade intressen hos vissa läkare och sköterskor att kanske starta nya företag. Det är, konkurrensen är ett problem hos Åland, samtidigt som vi har en fri marknadsekonomi.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, det landskapsregeringen kan, jag håller inte riktigt med att man inte kan göra någonting, för det blir ju extra viktigt att landskapen nu i upphandlingen har krav som värnar om det svenska språket till exempel. Jag har erfarit att det är det nyförvärvade företagets anställda nu fått kollektivavtal på finska, och det är inte okej. Och så det blir verkligen extra viktigt nu för landskapsregeringen när det gör en upphandling att titta på just de frågorna. Landskapsregeringen är en stor upphandlande aktör, så även OHS som är en annan stor aktör som upphandlar företagshälsovård. Frågan är svår, Och jag hörde lite grann hur landskapsregeringen resonerar kring det, men hur kan vi lugna de här oroliga företagarna som nu ser att kostnaderna ökar? För det som sagt, man har nu jämfört prisbilden med 2023 till 2024 och ser förhöjningar. Och man har även fått aviseringar om att avgifterna kommer att höjas efter årsskiftet.
Tilläggssvar, landrådet Sjögren, varsågod.
Talman, om inte jag är fel underrättad så diskuterades också företagshälsovården när ledamoten har varit minister och också ordförande för OHS. Det var ju på det viset att OHS hade en stor del av företagshälsovården, men det fungerade heller inte tillfredsställande vad jag har förstått. Det fanns integritetsfrågor, det var svårighet att rekrytera specialister som det finns stipulerat och som det finns krav på när det gäller företagshälsovård. Det är självklart att när landskapsregeringen upphandlar så behöver det vara krav på det svenska språket. Det är helt självklart. Det pågår också diskussioner var man ska sätta nivån på företagshälsovården och att man kanske borde ha en större tonvikt på friskvård. Så att det är ett dilemma att vi har så liten konkurrens, det är det definitivt. Och landskapsregeringen måste noga fundera efter hur man gör själva upphandlingen. Och så får vi hoppas att det här kan medföra också näringsmöjligheter för hälso- och sjukvården på Åland.
Och avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det låter bra det här att man nu verkligen tänker på att få med det här med svenska språket. För den nuvarande situationen med en enda aktör som dominerar företagshälsovården innebär inte bara för konkurrensen någonting dåligt, utan också man måste också hela tiden tänka på servicekvaliteten och tillgången för de åländska företagen. Och en sista fråga. Hur ser landskapsregeringen på behovet av en långsiktig strategi för att säkerställa en stabil och hållbar marknad på företagshälsovården? Vilka verktyg har landskapet för att främja innovation och konkurrens inom just det här området på sikt?
Avslutande tilläggssvar, landrådet Sjögren, varsågod.
Talman, det pågår mycket innovation och funderingar och utvecklingsarbete när det gäller hälso- och sjukvården. Jag är inte helt säker på att landskapsregeringen ska gå i bräschen för det. Det finns väldigt många andra duktiga aktörer som sysslar med sånt. Samtidigt så har landskapsregeringen krav på OHS. Man ser på nya möjligheter med e-hälsa. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man funderar både en och två gånger när det gäller när man upphandlar de här tjänsterna. Och förhoppningsvis så kan det också underlätta för de privata aktörerna som har lagstadgad skyldighet att erbjuda företagshälsovård för sina anställda. Så att vi är fullständigt medvetna om frågan och vi ska göra vad vi kan för att underlätta.
Och frågan var därmed besvarad och vi fortsätter med följande frågeställare som är lagtingsledamot Aino Waller som ställer en fråga till näringsminister Jesper Josefsson. Varsågoda och varsågod lagtingsledamot Waller.
Tack talman. Östersjöns hälsa är eller åtminstone borde vara varje ålänings hjärtefråga. Vi vet att belastningen från mänsklig verksamhet, till exempel utsläpp av näringsämnen såsom kväve och fosfor i Östersjön, måste minskas kraftigt och snabbt för att förbättra vattenkvaliteten och skapa förutsättningar för levande ekosystem, men också en möjlighet till återhämtning. För detta krävs en ny vattenlag. Den nya lagen har dock låtit vänta sig över regeringsskiften utan att man kommit i mål. Under den pågående budgetdebatten har ministern aviserat att regeringen inte har ambitionen att förnya hela vattenlagen, vilket skulle trygga möjligheten för våra övergödda kustvatten att återhämta sig. Ministern hänvisade tidigare till näringslivets behov som en orsak till den utdragna processen och antydde att man istället för en helt ny lag kunde närma sig problematiken i mindre.
Svar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman och tack för chansen att utveckla det här. Det var svårt att göra bara under en minut i budgetdebatten. Vi har inte aviserat att vi inte... Målsättningen är att presentera en ny vattenlag här i Lagtinget under mandatperioden. Man har hållit på med det arbetet i åtminstone 9 år, vad jag känner till. Och när man håller på så pass länge, så då måste man fråga sig varför det tar så länge. Och kanske ändra strategi och plan. Att under förra mandatperioden, då jag var med, så... Det lagförslag som finns är väldigt krångligt. De instanser som ska ge remissansvar behövde anställa jurister för att tolka och kunna ge remissvar. Och när man inte förstår vad det står, då säger man nej. Och dels var det också väldigt kostnadsdrivande lagförslag, plus att det då skulle påverka näringen väldigt mycket och kanske inte heller. Det var ju också ifrågasatt om det faktiskt skulle ha jättemycket positiva effekter för miljön. Därför har jag sagt att strategin nu är att ta ett steg tillbaks och försöka att bara komma framåt. Att hellre sänka miljöambitionen lite. Det tar emot med hjärtat att säga. Men det värsta för miljön är att ingenting händer. Och det är vad som har hänt i 9 år. Därför måste vi tänka på ett annat sätt och försöka komma framåt åtminstone. Det är det viktiga här och nu som jag ser det.
Tilläggsfråga, lagtingsledamot Waller, varsågod.
Tack talman. Det är positivt om vi kommer vidare med en vattenlag under mandatperioden. Idag står fiskodling i öppna kassan för 70% av fosforutsläppen i våra kustvatten, vilka består av cirka 30 ton rakt in i havet på årsbasis. Fiskodlingsbranschen borde kanske få stöd för att möjliggöra ett flytt till semislutna eller slutna kassar och på så sätt påskynda ett friskare hav. Det är fråga ett där. Men HIs inlämnade budgetmotion 21 efterfrågar en färdplan och tidsram för den nya vattenlagen. Och då antar jag att det blir då under mandatperioden. Men hur ställer ni er till att låta havets hälsa ta prioritet över näringen, och skulle ni kunna understödja flytta av dessa fiskodlingar till andra typer av lösningar?
Tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Och här kan man fråga sig, kommer havet och miljön må bättre om vi stänger ner vår produktion på Åland? Och svaret är naturligtvis nej. Eventuellt lite, men efterfrågan på mat finns, och då kommer produktionen att flytta. Och om vi tar då fiskodlingen som exempel, det är bara för några kassar framförallt, så är det, vi pratar om, man ser vart den skulle kunna flytta och då i så fall möjliggöra den produktionen. Så för miljöns skull och havets skull så skulle det inte ha någon positiv effekt ifall vi här på Åland skulle ha allt för sträng lagstiftning. Jag tror det är väldigt viktigt att vi har samma eller så lika som möjligt konkurrensvillkor som närliggande länder och vatten. Men förstås, som sagt, komma framåt i den här frågan. Det värsta är att stå still, och det har vi gjort i 9 år.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Waller, varsågod.
Tack talman. Att titta på närregionernas lösningar är en väldigt bra idé, tycker vi också. Och därför så vill jag hänvisa till Norge, där man har mycket övergått till semislutna kassar, just på, och slutna kassar, just på grund av de olika sjukdomar till exempel som sprider sig på ett annat sätt i öppna kassar. Sen är det också en djurskyddsfråga huruvida fisken mår väldigt bra i de här öppna kassarna. Vi ser det från rymlingarna, hur de kommer ut med avlägsnade fenor och så vidare. Och sen slutligen så vet vi också att 30 ton fosfor i våra kustvatten orsakar syrefria havsbotten, och det är en stor miljöfråga.
Avslutande tilläggsvar, minister Josefsson.
Tack. Och så, jag hann inte lyfta det här med stöd. Vi har redan stöd på näringsavdelningen som fiskodlarna tar del av just för ny teknik. Och vi har projektet Aqua Phoenix, som är ett samarbete med norska aktörer, startar nu i januari, där man just kommer testa ny teknik och nya kassar. Utmaningen för Östersjön är att det är så grunt jämfört med Norges djupa fjordar, så det blir första gången man testar den här tekniken i Östersjön, och det är åländska fiskodlare som gör det. Så, och det är också ett sätt som jag tycker att genom att ha produktionen på Åland så kan vi göra förbättringar som andra också kan ta del av. Om vi frånsäger oss helt och hållet så kommer, har vi ingen kontroll över frågan och inte heller några intäkter från näringslivet som vi då kan göra positiva åtgärder för miljön med.
Och därmed var den frågan besvarad. Och vi tar följande fråga som är lagtingsledamot Veronica Törnros som ställer en fråga till minister Annika Hamrud. Varsågod, ledamot Törnros.
Talman, jag vill inledningsvis säga att jag kommer bara att ta en replik sen för att möjliggöra för ledamot Lindén också att komma upp i talarstolen. Min fråga rör kulturen. Ni är också kulturminister och Åland är rikt på privata museer där eldsjälar samlat och dokumenterat för eftervärlden. Dessa små lokala museer är guldvärda och bidrar till att öka besöksnäringarnas attraktionskraft. Museerna är dock sårbara eftersom privatpersoner och föreningar som driver dem inte alltid har ekonomiska resurser att upprätthålla och utveckla projekten. Hur ser minister Hambrud på det att vi har nu till exempel Brandkårsmuseet som är satt under lupp på grund av ekonomiska svårigheter samtidigt som Visit Åland uppmanar besökare och barnfamiljer att besöka just det museet för att det möjliggör för aktivitet i en museal värld?
Och då är det dags för ministerns inledande svar på den här frågan. Vi kommer sedan att korta ner så vi stryker den sista tilläggsfrågan idag så att ni har bara två nu då. Varsågod minister Hamrud.
Tack talman och tack ledamoten för en väldigt viktig fråga. Vi har väldigt många, måste man ju säga, kanske ideella museer runt omkring här på Åland. Och precis som ledamoten säger, det är eldsjälar som startar igång de här museiverksamheterna. Och som det tyvärr många gånger är med eldsjälar är ju att efter att man har jobbat många, många år så falnar elden lite och det kanske inte finns lika många eldsjälar som är villiga att ta över. Brandkårsmuseet är ju ett av dem och jag har ju också träffat Brandkårs, de brand- och räddningsförbundet, styrelsemedlemmar vissa. De har ju haft en väldigt stor lokal och de har ju fått hyra med ungefär 16 000 euro för att liksom betala. Det som vi har nu i budgetförslaget är ju att vi ska ha en museilag. Det är ju någonting som vi saknar här på Åland som finns i våra kringliggande regioner. Därför det finns olika stadier kring just museum. Sen vet jag ju att det är nog viktigt också att de här museerna kan samarbeta med varandra. Jag vet ju att det för diskussion när specifikt Brandkårsmuseet med Veterantraktorföreningen. Tyvärr är det ju väldigt stor lokal som Brandkårsföreningen vill ha eftersom de har mycket att visa upp. Och där har vi nu ställt frågan att för deras fortsättning, att vad är deras utvecklingsstrategi? Hur kan de ha samarbeten just för att bibehålla på något vis museen?
Och avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Törnros, varsågod.
Talman, det fanns en gång ett museum i Ringsböle som kategoriserades av Ålands museum. Det var Albert Kirén som hade samlat jordbruksredskap. Men sen fanns det varken tid, kraft eller resurser för att ta tillvara föremålen. Så nu har vi ett fint kartotek, men det finns inget museum, det finns inga museiföremål kvar som man kan ta del av. Och min fråga det är, skulle ministern kunna tänka sig att ge uppdrag att försöka skapa en samlad bild av alla dessa privata museer, både stora och små som finns runt om på Åland och sen kanske på sikt kunna skapa någon sorts form av takorganisation? Jag menar inte att landskapsregeringen på något vis ska ta över de privata museerna, men kanske likt Ålands idrottsförbund någon sorts form av takorganisation på sikt. Så jag tror det vore ett bra initiativ till de privata museerna.
Och avslutande tilläggsvar, minister Hamrud. Varsågod.
Tack. Ledamotens tanke och idé är inte helt fel. Jag hoppas utifrån nu när vi tar fram den museilagen på något vis att vi skulle få en övergripande bild hur många privata museer vi har. För det finns väldigt många. För det tror jag är viktigt också utifrån kommande museilag att man har de här olika nivåerna. Och sen hoppas vi också att museerna, de här ideella, på något vis skulle kunna skapa ett samarbete. Kanske man kan växla utställningar, vad vet jag, men det är i alla fall ett litet frö. Tack.
Och då var den frågan besvarad, och då har vi den sista frågan för idag. Och tyvärr, det finns systemorsaker och det har blivit en tidtabell som var för optimistisk. Så en fråga, ett svar blev här på slutet. Varsågoda, lagtingsledamot Mogens Lindén och minister Sakai. Tryck på, där på röda knappen så är det där.
Talman, minister Sakai, vi ska ha en parlamentarisk referensgrupp till den utredning som pågår om sjukvården på Åland till 2026, till 2040. Det ska vara en bred utredning. Oppositionen inbjuds. Nej, inte hela oppositionen, bara en del. Man utgår från den parlamentariska sammansättningen för mer än ett år sedan, inte från den aktuella. Hur tänker man här? Har vi ett A- och B-lag av lagtingsledamöter? Det finns tre i den här salen som har sjukvårdsutbildning. Två av dem är exkluderade från in.
Svar, minister Sakai, varsågod.
Tack för frågan, ledamot Lindén. Det är ju så här att inför tillsättande av såna här grupper så ska vi ju alltid göra någon form av avgränsning. Och den avgränsning som den här regeringen har gått inför, det är ju att tillsätta de grupper som det åländska folket har valt in i samband med valet. Och det är de grupper som också har getts möjlighet att utse representanter. Därefter så har det ju tillkommit grupper, nya grupper. Jag kan inte utesluta vad det blir, om det kan uppstå fler grupper, men vi har valt den avgränsningen för att vi ska ha någonting att rikta in oss på. Sen vill jag också poängtera att det är ju inte på något sätt experter vi söker till de här grupperna, utan att det är ju politiker som kan förankra det här, den här gruppens arbete i sina respektive grupper. Och det är givetvis är det bra att ha förkunskaper, men det är inte ett krav, utan det är ju politisk förankring och inte expertkunskap som det här arbetet handlar om. Tack.
Och tack. Då konstaterar talmannen, vi har inte tid med flera frågor. Och jag kan säga,
nej, jag hör till B-laget. Tack.
För vice talmannens del så ska vi se till att lagtingsledamot Mogens Lindén står först i kön nästa gång. Tack ska ni ha. Vi måste fortsätta. Och därmed så är frågestunden avslutad. Nästa plenum är bokat idag och kallat till idag 18 november klockan 14. Och de av er som tittar på klockan noterar att den är 14.02. Så vi behöver en liten...